Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikan, den är för ovanlighetens skull en temapredikan. Det vill säga, den är inte en predikan över en av texterna. Men det är en temapredikan som jag tycker kan passa till den här söndagens tema. Att vi är frigjorda från träldomen under förgängelsen. Det är egentligen skrivet som ett föredrag som jag har hållit på SLT sommarläger förra sommaren. Så höll jag ett föredrag om Jesus som sann Gud och sann människa. Sedan detta föredraget om Kristi verk, vad han gör, Kristi förnedring och Kristi upphöjelse. Och sedan ett tredje föredrag om Kristi trefaldiga ämbete. Så det här är alltså mittenföredraget från SLT sommarläger förra sommaren. Kristi förnedring och Kristi upphöjelse. Kristi förnedring. Vi läser ur Hebreerbrevet 5, vers 7. Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Kristi förnedring, det innefattar hans tid här i köttet. Det var tiden från befruktningen till begravningen. Denna tid, hans förnedring, det handlar om att han lät bli att använda sin gudomliga makt som han hade också i sin mänskliga natur. Så i det här föredraget om Kristi verk så börjar vi med att se på vad han inte gjorde. Kristi verk, vad han inte gjorde. Nämligen att han höll tillbaka bruken av sin gudomliga makt. Kristus, han har två naturer. En gudomlig natur och en mänsklig natur. Och till varje natur hör unika egenskaper. Jesus Kristus, han var Gud som blev människa. Men han upphörde aldrig att vara Gud. Han lät endast bli att visa att han var Gud ibland. Vi påminner oss det klara skriftstället som vittnar om Kristi guddom. Kolosserbrevet 2:9. I honom bor guddomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Kristi förnedring, det kan liknas vid en stark man som inte använder sig av sin styrka och som därmed kan fångas och även dödas av svaga små barn. Detta är vad som hände med Kristus. En stark man som lät bli att använda sig av sin styrka. I Filipperbrevet 2:5-8 står det: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Jesus var i Guds gestalt, men han visade inte fram det som man ville gjort det med ett segerbyte. Han visade inte hela tiden att han var jämlik Gud. Även om han hade gudomlig makt och härlighet, så gjorde han inte alltid användning av det i sin mänskliga natur. Det var därför människor inte på en gång igenkände honom som Herren. Vanligtvis när Jesus vistades bland människor så visade han inte sin Guds gestalt, utan han tog en tjänares gestalt och såg ut som en vanlig svag människa. Några undantag fanns när han gjorde under och på förklaringens berg, då hans härlighet sken upp från det dolda för en liten stund. Vanligen var dock Jesus som den starke mannen som inte använde sig av sin styrka, utan han lät sig fångas av små barn och till slut korsfästas av dem. Syftet och nödvändigheten med Kristi förnedring indikeras med dessa ord: och blev lydig ända till döden, döden på korset. Om Kristus under sitt liv på jorden hade gjort full och konstant användning av sin gudomliga härlighet också i sin mänskliga natur, så hade inte världen blivit frälst. Då hade han inte kunnat läggas under lagen. Han kunde inte ha bundits, han kunde inte ha dödats. Men han lät bli att använda sig av sin makt och visa sin härlighet i lydnad till Gud, så att han kunde lida och dö för våra synder. Orden "var så till sinnes som Kristus Jesus var" lär också oss en viktig läxa. Vi ska inte framhäva oss själva, men vara ödmjuka som Jesus var. Man kan dela Kristi förnedring in i olika stadier. Med Kristi förnedring menas den icke-användning, att han icke använder. Den icke-användning av gudomlig härlighet och makt som har meddelats den mänskliga naturen. Han lät bli att göra vad han kunde ha gjort. Förnedringen var lika stor genom hela hans liv, förutom de gånger Jesus själv valde att visa små glimt av sin härlighet för en liten tid innan han dolde det igen. Hans förnedring börjar med hans avlelse och födelse. På bakgrund av Lukas kapitel 1, vers 35 tror vi att Kristus blev avlad genom den helige andes kraft och blev en sann människa, född av jungfru Maria. Inte det faktum att ordet blev kött, men på vilket sätt det blev gjort, visar förnedringen. Han var född av kvinna, står det i Galaterbrevet 4:4. Han är Marias livsfrukt, står det i Lukas 1:42. Han var ställd under lagen. Han föddes i stor ringhet och fattigdom. Barnet från Betlehem var mäktig Gud, står det i Jesaja 9. Men det fanns inget i hans handlingar eller utseende som avslöjade just detta, att han var mäktig Gud. Även vid denna tid var hans förnedring kopplat till hans återlösningsverk. Det står i Galaterbrevet 4:4. Han var ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen. Detta var orsaken till Kristi förnedring. Han skulle friköpa dem som stod under lagen. Sedan fortsätter Kristi förnedring med Kristi liv. Fysiskt och mentalt växte Jesus upp och utvecklades som alla andra barn. I Lukas 2:52 står det: och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor. I Lukas 3:23 står det: Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Och i Hebreerbrevet 2, vers 17 står det: därför måste han bli lik sina bröder i allt. Förutom de gånger då han gjorde undergärningar, så visade han sig i en människas skepnad och levde som en vanlig jude. Jesus var ingen rik man, han var heller inte medelklass, men han var mycket fattig, får vi veta av Matteus i kapitel 8. Han var beroende av sina vänners hjälp för sitt uppehälle, skriver Lukas. Men bak denna tjänares gestalt dolde sig Guds gestalt. Moraliskt så var där en stor skillnad mellan honom och andra. Han föddes utan synd. Hans liv som barn, som pojke och som en ung man var helt och hållet syndigt. Och i sin relation till Gud, till sina föräldrar och till sina medmänniskor höll han lagen fullkomligt. Hans heliga och syndfria liv var lika mycket del av hans återlösningsverk som hans lidande och död var det. Hans liv tjänar dessutom som ett exempel för oss, som ett liv efter Guds behag. Sedan fortsätter förnedringen med hans lidande, död och begravning. Hela Kristi liv, det var ett kontinuerligt, ett sammanhängande lidande. Han bar människors svaghet och skröplighet, skriver författaren till Hebreerbrevet i kapitel 2 och 4 och profeten Jesaja i kapitel 53. Han var tyngd av världens synd, skriver Johannes i sitt första kapitel. Han var alltid medveten om vår skuld som var lagt på honom, skriver Paulus i andra Korintierbrevet 5. Hans lidande intensifierades i Getsemane och på Golgata. Och det nådde sitt klimax då han ropade: min Gud, varför har du övergett mig? Skriver Markus i kapitel 15. Detta lidande förstår vi endast om vi kommer ihåg att Herren hade lagt all vår skuld på honom, som Jesaja skriver. Och att i sitt samvete kände Jesus dessa synder som om de vore hans egna. Därav hans själskval, skriver Matteus i kapitel 26. Han upplevde i sitt hjärta Guds våldsamma vrede, skriver psalmisten i den 22 psaltarpsalmen. När han övergavs av Gud så led han helvetets plågor på riktigt. Men dessa evighetsplågor i helvetet som vi skulle ha lidit blev i Kristus uppvägd av att han är Gud. Där den förbannade i helvetet förtvivlar så klamrar Kristus sig i djupet av sin plåga. Han klamrar sig inte till sin egen förtvivlan, utan han klamrar sig till Gud och ropar: min Gud, min Gud. Och Kristus dog. Han gav upp andan. Och själen lämnade kroppen. Soldaterna vittnar om hans död. Den personliga föreningen, den förblev intakt. Kristi själ var i paradiset. Och den livlösa kroppen i graven, det var Guds sons kropp som låg i graven. Till skillnad från oss som inte kan bestämma vår egen dödsdag eller dödsorsak, så dog Kristus precis när han ville dö. Johannes skriver i kapitel 10. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Kristi lidande och död lades på vår frälsare av Gud, genom människor, på grund av vår synd. Jesaja skriver i kapitel 53. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Så kommer vi till Kristi upphöjelse. Förnedringen den bestod i att Kristus inte alltid använde sig av och visade sin gudomliga härlighet och makt som han hade i sin mänskliga natur. Hans upphöjelse, det är förnedringens motsats. Nu i sin upphöjelse utövar Kristus också i sin mänskliga natur till fullo sin gudomliga härlighet och makt som han har fått från sin gudomliga natur. Vi läser om den samme Kristus som hade förnedrat sig i Filipperbrevet kapitel 2. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. I hans dagar i köttet gömde Jesus sin Guds gestalt under en tjänares gestalt. Därför var det många judar som inte igenkände honom som härlighetens herre. Men om den upphöjde frälsaren skulle uppenbara sig bland människor idag, så skulle alla knän böjas för honom och alla tungor bekänna att han är Herren. Det skulle vara uppenbart för alla. Upphöjelsens tillstånd är inte endast en av härlighet och ära, men det är också en av makt och välde, står i Efesierbrevet kapitel 1. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Upphöjelsen består inte i detta att den mänskliga naturen togs in i en förening med Guds son, heller inte att gudomliga egenskaper meddelades den mänskliga naturen. Upphöjelsen består i detta att också i sin mänskliga natur så använder Kristus nu och i all evighet sig fullt ut av sin gudomliga härlighet och makt. Han är närvarande överallt och upprätthåller allt och styr allt i sin mänskliga natur också. Också upphöjelsen kan vi dela in i olika stadier. Och den börjar med Kristi nedstigning till helvetet. Kristi upphöjelse, det börjar med att han tar sitt liv tillbaka. Det står i Johannes kapitel 10. Och efter att han tagit det tillbaka så far han genast ner till helvetet. Första Petri brev 3 står det: han blev dödad till kroppen men levande gjord genom anden. I anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelse, för dem som förr hade vägrat lyssna. Kristus blev dödad till kroppen genom förnedringen som slutade med hans lidande död och begravning. Det hänvisar till hans jordiska liv i köttet. Han blev sedan levande gjord genom anden, det vill säga i motsats till kroppen. Detta är Kristi nya liv efter uppståndelsen. Det livet som aldrig ska ta slut. Han ska aldrig gå i döden igen. Det var inte en delad Kristus som for ner till helvetet. Men det var Kristus i båda naturer som for ner till helvetet. Som den levande och segrande frälsaren gjorde han det. Kristus for ner till helvetet både i sin mänskliga och i sin gudomliga natur. Han var hel och han var odelad. Och han for dit för att förkunna sin seger och sin dom över det som fanns där. Och dessa var de som hade vägrat lyssna. De hade inte lyssnat på Guds och hans profeters varningar och uppmaningar till omvändelse och tro. Kristi nedstigning till helvetet, det var en triumffärd över dem som hade gått förlorade och nu satt fängslade där i helvetet. Sedan fortsätter upphöjelsen med uppståndelsen. Även om många falska rykten tidigt spreds som satte frågetecken vid Kristi uppståndelse, så finns ingen som någonsin klart att motbevisa uppståndelsen. När ängeln rullade bort stenen från graven så var Kristus redan uppstånden, står det i Matteus 28. Kristi uppståndne kropp, det var identisk med den som hade dött på korset och blivit slakt i graven, skriver Johannes i kapitel 20. Men den hade blivit en andlig kropp som inte längre var underlagd de lagar och begränsningar som den hade före döden. Den behövde till exempel inte längre mat och vila. Det faktum att den uppståndne frälsaren ändå åt mat, det var för att övertyga lärjungarna att han inte var en ande, men att han var en verklig kropp, står det i Lukas 24. Kristus hade upprepade gånger berättat för judarna att han var Guds son i Johannes 5 och Johannes 10. Och att hans lära var Guds lära i Johannes 7 och Johannes 8. Medan hans undergärningar var tillräckligt för Jesus att intyga att han talade sanning också ur Johannes, så ville judarna igen och igen, de ville ha ett tecken av honom från himlen som ett bevis på hans gudomliga uppdrag och makt. Alltså, Jesu undergärningar före hans död var aldrig tillräckligt för judarna. De ville ha ett tecken från himlen. Som svar på deras begäran pekar Kristus på sin uppståndelse. Matteus 12, Johannes 2. Kristus har bevisat vara Guds son efter uppståndelsen från de döda, skriver Paulus i Romarbrevet 1. Om han är Guds son så är också hans lära sann. Om uppståndelsen vittnar apostlarna i Apostlagärningarna 2. Denne Jesus har Gud uppväckt och vi är alla vittnen till det. Kristus dog för våra synder. 1 Korintherbrev 15. Om Kristus inte hade uppstått, så hade det klart visat att hans lidande och död inte varit tillräckligt för att köpa oss fri från våra synder och försona oss med Gud. Det är därför Paulus säger: men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Men nu är Kristus uppstått och det är det slutliga beviset på att Fadern har accepterat sin sons offer för att försona världen med Gud. Paulus skriver i Romarbrevet 4. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Uppståndelsen den bevisar för oss att genom sitt lidande och död så har Kristus gjort det fulla sonoffret för våra missgärningar. Eftersom det var Gud själv som väckte upp Kristus, sade Gud därmed också att sonoffret var fullständigt, att alla synder är förlåtna och att vi är rättfärdiga inför honom. Kristi uppståndelse, det bevisar att hela världen är försonat med Gud. Paulus skriver i andra Korintherbrev 5. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Kristi uppståndelse, det är Gud som förklarar att han på grund av Kristi återlösning har frikänt människor från alla deras synder och betraktar dem som rättfärdiga. Paulus igen i Romarbrevet 5. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad. Kristi uppståndelse bevisar också att det finns uppståndelse från de döda, skriver Paulus i 1 Korintherbrev 15 och 15. Och det bevisar att det för de troende finns uppståndelse till liv, skriver Johannes. Kristus som har rest sig själv från de döda, han har makt att resa upp också oss och makt att ge oss evigt liv. Johannes kapitel 6 står det. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Nästa stadie i Kristi upphöjelse är de 40 dagarna. Under de 40 dagarna efter sin uppståndelse levde inte Kristus tillsammans med sina lärjungar som han hade gjort de föregående 3 åren. Men han visade sig upprepade gånger för dem för att övertyga dem om uppståndelsens faktum, för att utlägga skriften för dem och för att undervisa dem ytterligare om Guds rike och om deras uppdrag på jorden. Och sedan kommer vi till Kristi himmelsfärd. Kristi himmelsfärd bevittnades delvis av hans lärjungar. I Apostlagärningarna kapitel 1 står det. De såg hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. De såg det alltså delvis, hans himmelsfärd. Det stannar vid molnet. Medan han därmed drog tillbaka, med sin himmelsfärd drog han tillbaka sin synliga närvaro, så lovade han samtidigt att vara med dem alla dagar till tidens slut. Hans mänskliga natur är alltså inte bunden till en bestämd plats efter han steg upp över alla himlar för att uppfylla allt som det står i Efesierbrevet 4. Kristus är fortfarande tillsammans med oss och närvarande överallt, både i sin gudomliga och i sin mänskliga natur. Jesus Kristus förblir odelad också efter sin uppståndelse. Eftersom han fullbordat sitt uppdrag på jorden återvände han i triumf som segerherre över synden och helvetet in till sin faders härlighet, så som Johannes skriver i kapitel 17. Denna himmel, det är inte en begränsad plats eller åtskild från den här jorden. Den är Faderns hus där Kristus gått för att förbereda plats för oss. Det är majestätets högra sida, får vi veta i Hebreerbrevet 1. Och i Johannes 14 står det: I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och till sist, Jesus vid Guds högra sida. Evangelisten Markus berättar om Jesus. När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Guds högra sida, det är inte en begränsad plats i en himmel som kan fångas i tid och rum. Det är Guds oändliga makt och härlighet som fyller allt i alla och härskar över allt. Vittnen om detta finner vi i Andra Mosebok 15, Psaltaren 118, 139, Jesaja 48, Matteus 26. Att sitta på Guds högra sida, det betyder att inneha en position av överlägsen makt och välde. Och vi läser ur Efesierbrevet 1. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Han som har all makt i himmel och på jord, han är vår käre frälsare. Han är Herre över allt, vår frälsare. Han är kyrkans huvud, kyrkan som är hans andliga kropp. Han använder sin överväldigande makt över alla, till det bästa för oss som är hans vänner, vi som är hans barn. Han leder universets gång till det bästa för oss troende. Som kyrkans huvud leder och skyddar han sin kyrka och leder världens gång så att allt tjänar till det bästa för sina egna, som Paulus skriver i Romarbrevet 8. Och till slut så kommer han tillbaka för att döma onda och goda och ta de sina hem till sig i himlen för alltid. Amen.